Jag tackar dig Herre för var och en som har kommit hit till den här gudstjänst. Jag ber här att din välsignelse ska omsluta oss alla. Halleluja. Amen. Ni vet vänner, alltså det, oavsett hur det ser ut runt omkring oss i världen. Allt handlar om Jesus i alla fall. Det spelar ingen roll hur mycket besvärligheter som kommer emot dig. Det handlar om Jesus. Alltså vi ser allt det här krigslarmet som är. Jag har läst Matteus 24 och Matteus 25. Det är ju inte alltid så upplyftande. Men det är Jesus det handlar om. Och du får inte sätta din blick på någonting annat. Idag på nyheterna, det är ju ofta inte så goda nyheter när man sätter på tvn. Har du märkt det? Det är andra nyheter. Det är fullständig krig nu i Syrien. Nu har de störtat en despot och det var väl bra att han försvann. Men inte så säkert att det blir så bra med IS eller något annat som kommer. Och sånt här oroar ju oss i våra hjärtan. Om vi tänker på hur det ser ut. Jag var på återbesök i Ukraina i våras. Och plötsligt så får man en annan realitet klart för sig. När flyglarmet går på nätterna, då är det inte bara en övning som vi har här en gång i månaden. Utan då är det verklighet. Och när jag var nere i Odessa, hur de då bara, jag förstod att det var full kulspruteeld alldeles utanför det lilla hotellet. Och dum som jag var så gick jag och ställde mig vid fönstret och tittade. Det ska man ju absolut inte göra. Men då såg jag ju hur de sköt ner, lyckades skjuta ner en drönare alldeles, ja, kanske 100 meter från hotellet. Då blir det en verklighet. Det här lever människorna med varje dag. Och i Ukraina var det ju så att en del av även församlingar som jag har besökt förut, de har flytt därifrån. Startat församlingar i Tyskland till exempel, det är väl så som de gör för att rädda sig. Men den församlingen som jag besökte i Odessa, de hade istället startat en ny församling alldeles vid krigets gräns. Och det där berörde mig kolossalt starkt. Under tiden var huvudpastorn dödssjuk. Men människor får en annan värdesättning av sitt liv när det är krig. Sånt som du och jag tycker är viktigt, det blir kanske inte så viktigt för dem. Frågan är, har de någon värme i hemmet där de bor? Har de något bröd? Har de någon form av mat? Vi är väldigt bortskämda i vårt land. Ändå så är vi kanske den mest kverulanta nationen i vad som jag vet. Vi klagar på allt. Jag tror vi behöver omvända oss ifrån väldigt mycket attityder i vårt välfärdssamhälle. Vi klagar ju på välfärden också, att det inte är tillräckligt mycket. Vi klagar på skatterna, vi klagar på hyrorna. Vi klagar på det i stort sett det mesta. Men om vi istället vänder oss till vår skapare, om vi vänder oss till vår Herre och Gud som faktiskt älskar oss. Och så denna skatt, mina vänner. Vi behöver leva i ordet. Och när man då läser Matteus 24, när Jesus berättar om vad ska ske. Det är ju ingen, halleluja-läsning kanske, när man ser om krigslarm och svält och nöd och förföljelse för Jesu namns skull. Det säger vi inte halleluja till. Men det är en verklighet. Och det står om alla de här bitarna. Du behöver inte tänka så mycket på allt vad som ska ske i vedermödan och så här. Alltså man läser i Uppenbarelseboken, så är det ju väldigt intressant. För inte så länge sedan så var vi på en seminariedag om Uppenbarelseboken. Och väldigt intressant. Och jag minns på 70-talet så var jag inne och jag läste och jag försökte göra upp schema och jag är ju ingenjör och sådär, så jag ritar upp nya Jerusalem, hur det med måtten och så här, va? Och det är väldigt intressant men totalt onödigt. Och vi läser i Uppenbarelseboken om alla odjur hit och dit och varelser som med flera huvuden och det är, ja, så tänker man, jaha, vad betyder det här? Det är väl ingen som riktigt kan berätta vad det betyder. Men det var en uppenbarelse, den här teologidoktorn som delade det här om uppenbarelseboken. Han sa ju att vi måste förstå utifrån det historiska perspektivet när det beskrivs ett bildspråk. Och numeriska, alltså med siffror, olika detaljer. Det fanns en kultur. Och då kan man få en annan förståelse för det här. Då kunde man beskriva romarrikets terror utifrån ett odjur. Och då blir det mer förståeligt kanske när Uppenbarelseboken beskriver de här olika sakerna. Men till syvende och sist, du och jag, precis som vi sjöng här, vi följer Jesus. Du behöver inte oroa dig. Fixera inte någonting med det som är så fruktansvärt ute i världen, mer än att håll upp bönens ande. Be för människor i nöd. Fortsätt att be för Ukraina. Fortsätt att be för judiska folket. Det palestinska folket är ju våldförda utav Hamas och Hezbollah. Men de låter sig våldföras. Så det är så groteskt allt det här, och det är demoniskt. Men du behöver inte frukta vare sig demoner eller odjur eller djävulen själv. Han är under dina fötter. Och vi kan leva i frid mitt i stormen. I Nahum 1 och 3 så säger profeten här att det är Herren ger frid mitt i stormen. Herren har sin väg mitt i stormvinden. Och när vi står i en stormvind så vet vi nästan inte vad som är upp och ner. Men Herren vet. Så du griper tag i honom. Frukta inte, säger Herren. Jesaja 41 och 10. Frukta inte, ta mig i min högra hand. Jag ska leda dig. Alltså frukta inte, eller var inte rädd. Det är det vanligaste ordet i Guds ord. Tillåt inte fruktan att gripa tag om ditt sinne. Det är här uppe som det är krig väldigt mycket. Ja visst, vi har det runt omkring oss. Men här uppe i ditt sinne, där behöver vi ta till fånga varje tanke som reses upp emot Guds ord. Och då finns det mitt i allt det som är stormigt en frid här inne. Vi skojade lite grann på vägen in här, Gunnel och jag, att det finns så mycket standardfraser som vi håller på med. när vi kommer samman. Så, ja, hejsan, hur är det? Ja. Om man vågar säga hur det är om man möter någon i affären eller sådär. Så då är de inte beredda på det. Utan det är liksom en schablonsgrej som vi kör. Hur mår du? Ja. Jag frågar inte mig själv hur jag mår. Det är ju ganska meningslöst. Men jag är tacksam för varje ny dag med Herren. Och han har en plan för mitt liv. Och då kan jag vila i det. Kolosserbrevet 3:15 säger att tillåt Jesu Kristi frid att råda era tankar i era hjärtan. Varje dag kan du tillåta Jesu frid att råda i dina tankar och i ditt hjärta. Det är jättekraftfullt. Speciellt om man tänker på det som ska ske. Advent. Några säger att det handlar om att vänta. Ja, det är som en följd. Ankomst betyder det. Och det är ju inte, vi väntar ju inte på Jesus barnet nu. Sen traditionen, det hör ju till då, att vi firar Jesu födelsedag och sådär. Men ändå så är det vi som ska få presenterna. Ja, det är lite konstigt. Traditionen är ju lite lustig. Men ja, det är vackert med en sån här fin, härlig gran ifrån skogen eller någonting annat. Ja. Det är härligt med julkrubba. Har ni sett en sån julkrubba? Det är nog det häftigaste jag har sett någon gång. Och det är ju en verklighet. Det var verkligen i en laggårdsgrej då. Och det hade de då en liten mathov som Jesus barnet lades i. Men han kommer inte den här julen som ett barn. Han kan komma till dig här och nu. Som den uppståndne, levande guden. Han vill knacka på din hjärtedörr. Och om du öppnar så vill han komma in och hålla måltid med dig. Det är väl goda nyheter om något. Så var inte rädd för de tidstecken som är hopa sig just nu. Vi har ju aldrig varit så nära Jesu återkomst som nu. Det är ju ett klassiskt uttalande som ingen kan ifrågasätta. Men visst är det så att han kommer. Och vi ser tidstecken på Israel. Vi ser det judiska folket återigen bli trampat på. Antisemitismen ökar. Vi ser att länderna, alla länder, det här märkliga institutionen FN som låter sig styras av väldigt mycket utav islamländerna. Men det där är ett tidstecken. Och då säger Jesus att se på det som är tecken. Men fokusera på mig. Följ mig. Håll dig nära korset. Jag älskar detta kors. Halleluja. Det finns ett underbart hopp i Matteus 24, vers 14. Alltså det, om man, vi går över från krig och stridslarm och svält och jordbävningar. Oj, ni ska bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och kärleken hos de flesta ska kallna. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. Och detta evangeliet om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Så att du och jag kan faktiskt påskynda Jesu tillkommelse. Jaha, jag vet inte riktigt, vill jag det? Ja, det vill du. Det, oj, oj, oj. Vi pratar inte så mycket om himlen, men du vet, alltså det finns mycket underbart i världen idag. Och det är fantastiskt. Gud gör väldigt mycket. Men himlen. Om du tycker det är jobbigt med lovsång nu, då får du kanske skärpa till det lite grann, för att det kommer att bli lovsång ständigt. Och du får hjälp av miljontals änglar. Halleluja. Det finns ingen smärta i himlen. Det finns ingen sjukdom. Ja, men vad händer då? Ja. Jo, men våga börja tänka i andra termer, min vän. Vi är så fokuserade på vårt liv och vi ska leva det fullt ut. Och det är väl härligt. En del av oss kan inte leva fullt ut. För att, livet för med sig också ett lidande. Vi för med sig krämpor. Det tillhör det här med att vi faktiskt blir äldre. Men det var som en vis person sa, att vi kan tycka vi ska inte fira födelsedagen. Jo, sa den personen som själv led av obotlig cancer. Fira varenda födelsedag. Alternativet är inget upplyftande. Och det är ju riktig vishet egentligen. Låt oss möta att vi blir äldre med tacksamhet. Och så får man inse att man lever i en annan säsong av livet. Men det finns mycket underbart i det. Vi kan påskynda Jesu tillkommelse genom att vi bistår och är med och predikar evangelium för människor som inte har hört evangelium. Jag har förmånen att resa i väldigt många olika länder och få predika i många länder. Och nu under sommaren, jag kommer att visa några bilder på slutet, där faktiskt människor blir frälsta och helade varje dag. Och det vänjer jag mig gärna vid. Där människor kommer fram på gatorna och säger: hur ska jag kunna bli frälst? Det var en 14-årig pojke i Tjeckien. Han kom mitt fram på ett gatumöte och frågade: hur kan jag, ursäkta mig, men hur kan jag bli frälst? Det gjorde min dag. Jag blev så jättetacksam. Och denne kille, han blev ju frälst där på gatan. Hans mamma var med. Sen var han med på varje möte i kyrkan i Brno. Och satt framme vid mig på första bänken. och dagen efter så kom han fram och ville bli andedöpt. Sen ville han vara med och se på när jag bad för de sjuka. Den grabben fick någonting utav eld i sig att följa Jesus. Det var värt hela resan, kan jag ta om. Och du och jag kan påverka det här. Vi kan sitta och undra om slutet är nu. Eller också kan vi satsa och be. Be för människor. Det kan vi göra så länge vi lever. Kan vi be för andra människor. Halleluja. Be för dem som åker ut på missionsfältet. Om vi har möjlighet, supporta. För då påskyndar vi Jesu återkomst. Jag har sett några siffror, men nu har jag inga aktuella siffror. Men det är faktiskt så. Snart så har varje språkgrupp fått höra evangelium och fått egna biblar. Det är några få språkgrupper kvar. Det är tidstecken. Det finns länder där förföljelser för sin tro. Alltså här i Sverige vi har ingen förföljelse att tala om. Det kan vara sådana som pratar illa om oss. Men det är ingen förföljelse att tala om. Men är det frågan om att du kanske blir halshuggen eller kastad i fängelse? Och ändå så växer kyrkorna. Ändå så är det framgång för evangelium. Det sägs att i Kina idag så finns det troligen uppåt åtminstone 250-300 miljoner kristna. Och de har det fortfarande väldigt tufft. Men vi är inte fostrade i en sådan kultur att vi klarar ett sånt tryck. Men jag tror att vi som kyrka, vi behöver mobilisera. Det behövs andlig krigföring. Jag hörde nyheten här om vad som ska ske i Nolhaga. Vi kan stå emot det. Vi har fått medel ifrån himlens Gud att bryta ner fästen, att stå emot. Och vi kan sitta och oja oss. Nej, men det är ingen idé. Men vi kan bryta det i andevärlden. Halleluja. När ändens tid kommer så varnar Jesus för att det kommer falska lärare, det kommer falska profeter, det kommer falska förutsägelser om att här är Jesus, här är Messias. Nej, det står i Matteus 24 och vers 27. För så som blixten går ut från öster och lyser ända bort i väster, så ska det vara när människosonen kommer. Jag kan läsa några verser till. Strax efter det dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen ska inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens makter ska skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens mål med stor makt och härlighet. Med stark basunljud ska han sända ut sina änglar och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken från himlens ena ände till den andra. Halleluja. Det står att himmel och jord ska förgås, men mina ord ska aldrig förgå. Halleluja. Det finns andra bibelställen som talar om yttersta tiden. Jag tänker på andra Timoteusbrevet. Det står det i tredje kapitlet. Du ska veta att i de sista dagarna blir det svåra tider. Alltså det är inte så mycket halleluja just nu. Jag förstår det. Du vill ha mer halleluja. Men vänta bara, det kommer halleluja. Människor kommer att vara egenkära, pengakära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar. Aj, aj, aj. Otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga, obehärskade, råa. Fientliga mot det goda, falska, hänsynslösa och högmodiga. De kommer att älska njutning mer än Gud. Och det ska ha ett sken av Guds fruktan men förneka dess kraft. Håll det borta från dem. Jag tror faktiskt att det här negativa budskapet, det handlar inte om ute i världen, det handlar om mitt ibland. De som kallar sig kristna. Det gör det lite otrevligt, eller hur? I nästa kapitel från tredje versen. Det ska komma en tid då människorna inte längre står ut med den sunda läran. Guds ord. Utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär. Så som det kliar i deras öron att få höra. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. är bara ett råd till oss alla. När vi hör förfallet som är runt omkring oss, även ibland kristna, tala inte illa om den församlingen. Utan alltså, om du pekar finger, alltså har du tre fingrar mot dig själv. Istället be för de församlingar som har tappat taget om Guds ords trohet och fruktan inför Gud. Be för dem om nåd. I Matteus 25 talar om flera bilder, bland annat om de 10 jungfrurna. 5 förståndiga och 5 oförståndiga. De oförståndiga hade ingen olja för sina lampor. Men de var beredda. Jo, lite beredda. Men de kanske inte riktigt förstod vidden av det hela. Jag utger mig inte för att säga hela uppenbarelsen om det. För det kan vara på många vinklar. Men oljan representerar ju den helige ande. Representerar Guds kraft, hans kärlek. Att ha med sig oljan. Att inte bara veta att Jesus kommer tillbaka, men jag ändrar ingenting i mitt liv. Att ha med sig oljan, det innebär att jag rannsakar mig. Jag är villig att justera i mitt liv. Jag lever nära korset, som hon sa. Jag lever i Guds ord. Jag förbereder mig för att möta min Herre och frälsare utan skrynkla, eller vad det står i gamla översättningen, utan fläck och skrynkla. Vi är ju inte perfekta, som vi alla vet, men vi kan fortfarande ändra saker och ting i attityder. I sättet hur vi möter människor. Hur kan jag idag återge ett sken av min Herre och frälsare? Genom att tillåta hans kärlek att strömma genom mig. Matteus 22 säger ju att från vers 37. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ. Av hela ditt förstånd. Och du ska älska din nästa som dig själv. Så först, älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd, av all din kraft. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska allt detta andra tillfalla dig. Vi kan inte vända på det. Ja, herre, men först vill jag göra det här, sen vill jag känna dig. Nej, det funkar inte så. Först söker jag honom. Och när jag kan ge all min kärlek till honom, tillåta honom att verka i mitt liv, då kan jag också älska på det här planet. Det vackraste jag har varit med om i alla mina de här förbönsköerna som jag får lov att bekänna människor i, det är när människor säger: jag ser Jesu kärlek i dina ögon. Då känner jag: tack gode Gud. Jag kan inte komma med någonting om mig själv. Jag kan bara försöka att vara en kanal för hans kärlek. Vi kan ha liksom 375 punkter vi ska följa, och vi kan vara teologiskt riktiga och så här. Men om vi inte har kärlek till människorna vi möter, då blir vi en klingande symbol. Man lär sig väldigt mycket i en förbönskö. För det första lär man sig, jag klarar inte detta. Det är det första som kommer väldigt snabbt. Hur ska det här gå till? För det andra, håll fast i Jesus. För det tredje, strunta i tiden. En del pastorer och mötesledare blir nervösa när man håller på med en förbönskö i en timme eller två eller fyra eller längre. Men det är människor det handlar om. Och du kan bli gripen fullständigt utav dessa människor och deras behov. Men du var väldigt snabb att bara skicka med det till Herren. Bara ge det till Herren. Och så ger han tillbaka smörjelse, kraft. Och sen när det blir manifesterade saker, då får du ge äran tillbaka till Herren. Det är så viktigt, mina vänner. Vi har ingenting att berömma oss av. Vi kan inte lösa någonting av de här problemen som människorna har. Ja, ibland kanske det blir som en enklare själavård så att du kan samtala med människor om du gör så här. Men framförallt är det en öppenhet så den helige ande kan använda dig och mig på ett övernaturligt sätt. Och den mättnadskänslan man kan få känna då om en människa kan se Jesus i mig, den är värd allting. Vi väntar på julen. Barnet väntar på julafton. Hörde om ett litet barn som hade födelsedag. Han var så spänd inför födelsedagens presenter så han kunde inte sova på natten. Tänk om vi hade den förväntan på Jesus. Oh, nu kommer Jesus snart. Halleluja! Ja, jag tror vi kan ha en glädje inför det. Oavsett hur omständigheterna ser ut. När Jesus kommer, då blir det full upprättelse för allt. Men under tiden, alltså, låt oss ha olja i lamporna. Låt oss ha med oss olja. Leva i smörjelsen. Låt oss fyllas med den helige andes kraft. Så att vi kan få vara ljus idag. Det är nåd varje enskild dag. Vi kan vänta aktivt. Så de senaste 2-3 åren har jag vistat väldigt mycket i Johannes 14, 15, 16. Så Johannes speglar just den här intima relationen med Jesus på ett alldeles speciellt sätt. Han säger i Johannes 14 och 23: om någon älskar mig så håller han fast vid mitt ord. Och min far ska älska honom och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Halleluja! Femtonde kapitlet säger Jesus: förbli i mig och låt mina ord förbli i er. Om ni förblir i mig och mina ord förblir er, då kan ni be om vad helst ni vill. Och ni ska få det. Att förbli i honom. Grekiska ord mainate. Det är att ha en stadigvarande bostad i honom. Jag bor i honom. Det är att förbli i honom. Jag lever i ordet så ordet kan förbli i mig. Det är inte bara att vi ska läsa och få det in det i huvudet, utan att vi får in det i våra hjärtan. För att i världen så är det något helt annat som styr. Även i traditionens boningar. Guds ordet har tappat sin rätta plats. Därför behöver du och jag vara väldigt medvetna om att det försiggår någonting utanför mig som inte jag vill ha. Då måste du och jag välja en väg. Jag väljer att följa Jesus. Och aldrig mer tillbaka gå. När vi följer människor så blir det ju oftast att vi blir besvikna. Vi kan ju läsa om det, att det är många stora ledare som har haft stora tjänster och så faller de på något område. För man kanske inte har en struktur runt om sig som skyddar. Men ingen kan slå sig för bröstet, utan det vi behöver varandra. Vi behöver vara så ödmjuka så att vi ber om hjälp ibland. Behöver någon som du kan säga, min vän, hjälp mig med det här. Jag klarar inte det här själv. Jakob 5 och 16 så talar det till och med om bekänn alltså era synder för varandra på det att ni må bli botade. Det innebär inte att jag tror inte det innebär att man ska stå här framme och bekänna synd för församlingen. Men inför någon som du kan vara riktigt öppen med, så behövs den formen utav, vi skulle kunna kalla det bikt, alltså bekännelse utav det som jag inte kan bli fri från. Jag behöver hjälp. Vi kan hålla våra andliga masker. Halleluja, amen. Och sen så mår vi inte alls bra. Vi behöver ha en öppen, kärleksfull atmosfär där vi kan få vara äkta. Min vän, hjälp mig, för jag klarar inte detta. Och så kan vi få betjäna varandra. Att förbli i Jesus. Halleluja. Johannes, när man läser Johannes breven sen, så fortsätter han med kärleken, kärleken, kärleken. Det sägs ju om Johannes när han var ungefär 100 år. Och han var ju sliten. De hade försökt att döda honom där på Patmos och brände honom i olja. Men han överlevde. Men det sägs om honom att han var så gammal så att han hade lite svårt med synen och sådär. Men de ledde honom fram för att tala till de levande församlingarna. Och han ställde sig där och skall ha sagt: ett ord vill jag säga er. Älska varandra. Sen så satte han sig. Det är det som genomsyrar hans evangelium och det han skriver i breven här. Jag läser från första Johannes kapitel 4. Från 15 versen. Om någon bekänner att Jesus är Guds son, då förblir Gud i honom och han själv förblir i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tro på den. Gud är kärlek. Den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud förblir i honom. Så har kärleken nått sitt mål hos oss. Att vi har frimodighet på domens dag. Halleluja! För sådan han är, sådana är också vi i den här världen. Det finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädsla. För rädsla hör samman med straff. Den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Det där är underbara ord. Vi behöver inte ha någon fruktan för domens dag. Du behöver inte ha någon fruktan för sista tidsåldern. Håll dig till Jesus. Du kan idag, i detta möte, be att Jesus kommer in och rensar om det är någonting som är i vägen. Du kan bjuda in honom på nytt. Alltså när vi läser i Uppenbarelseboken de här breven till församlingarna. Jag behöver inte rada upp namnen på alla de här städerna. Men det talar om olika situationer i de församlingarna. Ja, vilken församling är jag ungefär som? Ja, det kanske är som Smyrna eller Philadelphia. Det låter ju träffande. Men allvarligt talat så tror jag att du och jag behöver ta till oss varje tilltal i de här sju församlingarna. Första kärleken, hur är det med den? Är den kvar? Hur är det med kompromiss i världen? Hur är det med orenhet? Hur är det med ljummenheten? Du är varken varm eller kall. Därför ska jag utspy dig i min mun, säger Herren. Det är på något sätt att Gud har lättare om jag är iskall. Då kan han vända på vårt hjärta. Men om vi är blasé, vi har namnet om oss att vara kristna, men vi vill inte veta av Guds kraft. Det läste vi i Timoteusbrevet här. Och då varnar Paulus, ha ingenting med sådana människor att göra. Det låter inte kärleksfullt. Men människor har bestämt sig ibland. Man vill inte ha någon förändring. Så här har vi alltid gjort, så ska vi göra. Det är viktigare än vad Guds ord säger. Låt oss inte falla i den fällan. Utan låt oss ha en hunger efter mer av Gud. Leva närmare honom. Det är ditt och mitt beslut som avgör om vi är kalla, gömna eller varma. Du kan inte skylla på någon. Våra livsmål måste nås. Vi vill nå detta. Hur är det med andens frukter? Käre Gud. Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Det är andens frukt. Andens frukt är alltså inte din och min frukt nödvändigtvis. Man skulle ju önska det. Och då är det ju inte så här att nu måste jag skärpa till mig här. Så att jag får lite mer tålamod och lite mer kärlek. Och det kanske kan hjälpa något, men det är inte det som är skillnaden. Andens frukt kan vi få i våra liv när vi lever med den helige ande. Jaha. Jo, för så är det ju. Det är liksom inte att det hänger andens frukter på oss nödvändigtvis. Men det är som någon vis man sa att om du behöver mer tålamod, tror du att Gud bara droppar ner tålamod? Ja, tack Jesus. Ge mig det nu. Nej, men han kanske sätter mig i en situation där tålamod behövs. Troligen. Och när man då, till exempel som jag får göra då, jag får stå i förbönsköer väldigt mycket. Då behöver jag mer och mer av hans kärlek. För att kunna vara en kanal när vi ber för människor. De här frukterna, de kommer ju att prövas. Alltså om jag har en apelsin här och klämmer på den, då kommer det apelsinjuice. Hur är det om jag pressas? Människor kan ju pressa oss. Människor som är oss nära kan pressa oss. Vad är det som kommer ut? Är det irritation? Är det vrede? Är det halleluja, broder eller syster. Gud välsigna dig. I det bästa av världar så klarar vi ju att någon talar illa om oss. Men att ge kärlek tillbaka, det är inget som kommer automatiskt. Men det kan komma om vi tillåter den helige ande att verka i våra liv. Det finns alltid människor som har åsikter om dig och mig. Och det har jag sagt förut här, vet jag. Att jag har väldigt lätt att ha åsikter om vad andra borde göra. Och det är helt onödigt. Men det då sätter man sig själv i någon form av om bara den personen gjorde si eller så. Jag får försöka släppa det. Gunnel är bra på att justera mig om jag ger uttryck för någonting sådant. Det är ju totalt energislöseri. För en människa måste bestämma själv. Jag vill förändra det här. Kan du hjälpa mig? Ja, då kan jag hjälpa den personen. Att ha åsikter, det är vi jättebra på. Inte bara jag. Jag tror att det är allmänt för oss. Att för då sitter man... Och då kanske man skyddar sitt eget liv lite grann. För att om man är ärliga så kanske det är så här att... Herre, jag tror inte att andens frukter till fullo lever i mig. Jag ber dig helige ande om hjälp. Hur ska jag kunna ha tålamod med mig själv? Ja du. Det stod självbehärskning dessutom. Oj, oj, oj. Men mina vänner, de andliga nådegåvorna är faktiskt möjligt för oss att vi ska få ha i våra liv. Och när vi börjar att leva så, först du Herre, först du. Och sen kan vi börja vara till välsignelse för många. Vi behöver gå igenom både omvändelse och förändring av våra attityder. Men Herren har en väg för oss. Herren har en massa löften för dig och mig. Och Herren vill välsigna denna församling. Jag är helt övertygad om att Herren vill välsigna denna församling. Hur ska det gå till? Herren har en väg. Förtrösta på Herren. Förtrösta på Herren. Ordspråksboken 3. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Aj, 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 aj. Jag som trodde att jag med min ingenjörshjärna hade förstånd för allt. Nej, det har jag inte. Räkna med honom på alla dina vägar, så ska han jämna dina stigar. Var inte vis i dina egna ögon. Vörda Herren och undvik det onda. Det ska ge hälsa åt din kropp och kraft åt alla dess ben. Halleluja! Jag tar ett ord till. Psalm 37. Lita på Herren och gör det goda. Bo i landet, inte nödvändigtvis att bo i Sverige, utan bo i löfteslandet. Och lev i trofasthet. Ha din glädje i Herren, då ska han ge dig vad ditt hjärta begär. Halleluja! Vad begär ditt hjärta av Herren? Anförtro din väg åt Herren och lita på honom. Han ska göra det. Han ska göra det. Han ska låta din rättfärdighet gå fram som ljuset, din rätt som middagssolen. Var stilla inför Herren och vänta på honom. Alltså det är ju, ibland så försöker vi hjälpa Gud. Inte du, men jag har försökt det många gånger. Men om man tänker så här, alltså vi har så många löften om att vi ska, i Matteus 10, när han kallar lärjungarna, han ger dem all auktoritet över onda andemakter. Han ger dem auktoritet att bota sjukdomar och krämpor. Och vi förstår inte med våran hjärna. Och det är ju så. Det är inte lätt att förstå. Men de här helt fantastiska orden i Johannes 14 och 12. Jag säger att den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än dessa ska han göra, för jag går till Fadern. Och vad ni än ber i mitt namn ska jag göra. För Fadern ska bli förhärligad i Sonen. Det kan vi inte förstå, men vi kan göra det. Att be i Jesu namn, det är nästan en egen predikan för sig. Det är inte bara att man använder i Jesu namn som en ändelse på en bön. Att be i Jesu namn, det är att göra sig ett med att vara i honom, att han får förbli i mig. Hans ord förblir i mig. När jag får uppenbarelse om vad är det för auktoritet, andlig auktoritet som han har gett mig i hans namn. Då kommer det på ett annat sätt en öppenhet för hans smörjelse att verka. Men det står att han ska göra det. Det är därför som ingen människa kan ta åt äran för någonting av det vi får se. Allt tillhör honom. Det är han som gör det. Även om vi ber, även om det är våra händer vi lägger på någon sjuk, så är det han som gör det. Amen. Det är så viktigt. att vi förstår det. Förtröstan på Herren. Nu ska jag bara visa. Här har jag en dollarsedel. Inte mycket. Igår var den värd 10,90. Men det står in God we trust. Ja, om jag bara har en dollar då behöver vi verkligen förtrösta på Herren. Jag hittade också en lite större sedel. 100 dollar. Jag är rik. Men in God we trust gäller fortfarande. Det spelar ingen roll om du är, låt säga, rik. Du behöver förtrösta på Herren, inte på din rikedom. Om du inte har så mycket pengar så behöver du leva i förtröstan på Herren. Oavsett vad det säger i plånboken eller på bankkonto, förtrösta på Herren. Och var generös med det Herren har gett dig och anförtrott åt dig. Du pratade om givande förut, Maris. Det är ju en del av att välsigna. Att ge åt Herren. Inte bara muntligt att vi prisar dig, vi ärar dig, jag älskar dig. Utan det syns också i vårt agerande.